I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap. Och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv. Livet som nybliven mamma och samtidigt änglamamma.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Idag sitter jag här med tre fantastiska tjejer som är initiativtagare till Mors. De tre vännerna förlorade sina mammor i suicid och idag har de funnit stöd i varandra och vill även hjälpa andra. Hej och varmt välkomna till podden Lola, Elvira och Felicia.
Tack så mycket.
Kul att vara här.
Ni har ju känt varandra väldigt länge. Inte bara liksom i samband med det här utan tidigare. Om du vill börja berätta, Elvira.
Ja, vi har ju alla tränat truppgymnastik på egentligen olika håll och i olika föreningar. Men genom gymnastiken helt enkelt lärt känna varandra med tiden. Lola och Felicia började ju lära känna varandra väldigt tidigt. Jag tror ni träffades första gången ni var 9 eller något sånt, va?
Jag tror att första gången vi träffade varandra så vi hade ju sett varandra i gympahallen. Och så jag kommer i alla fall ihåg det väldigt tydligt att vi var på en ungdomsklubb, kanske man kan kalla det, som hette 10-13. Mm. Där man kunde läsa böcker och göra aktiviteter och spela spel.
Ja, det var väl tänkt som ett bibliotek, men det var väl lite så här ungdoms... kunde träffas för 10-13-åringar.
Mm. Ja.
Där båda vi var av en slump och kände igen varandra och började hänga lite.
Mm. Ja. Och sen jag och Lola då började vi hänga mer under ett gympaläger lite senare. När vi var 13, 14.
Ja, exakt.
Och sen efter det då så var vi med i landslaget tillsammans. Gick samma gymnasium och efter det har vi bara hängt mycket ihop. Ja.
Mm. Mm. Där ser man.
Ja, det är sjukt faktiskt. Men så är det.
Framförallt när man tänker på att ni alla tre har drabbats av samma livsöden. Det här med att förlora sin mamma i suicid. Du Lolla, förlorade din mamma 2013.
Ja, exakt.
Så du var den första som drabbades. Kan du berätta om det?
Ja, min mamma hade endometrios i grund och botten. Som är en sjukdom kopplad till väldigt mycket magsmärtor. Och den är inte farlig eller dödlig överhuvudtaget. Men man kan ha otroligt ont. Och min mamma kämpade med den här sjukdomen under stora delar av hennes vuxna liv. Hon fick aldrig riktigt bukt på de problemen. Man gjorde operationer och sådär. Men hon hade liksom kroniska smärtor av det. Som resulterade i en depression. Och jag som barn, egentligen hela tiden som jag har varit medveten om min omgivning, så har nog min mamma mått rätt dåligt. Men för mig var det också normalt tillstånd någonstans. Så jag förstod ju inte riktigt det. Det var ju så min mamma var liksom. Och sen då så blev det väl successivt värre de sista åren. Och även om jag kunde kanske se skillnader i vår var och sådär, så jag förstod inte att min mamma mådde dåligt förrän då. Ja, 1 oktober 2013 så vet jag att jag hade varit i skolan. Jag hade glömt, jag tror att det var mina gympakläder hemma. Vi hade idrott. Och jag skulle gå hem och hämta mina idrottskläderna då. Och då brukade jag alltid smsa mamma när jag skulle komma hem, för att min mamma jobbade hemifrån. Fick inget svar. Och jag gick hem, men jag vet att jag hade liksom en konstig känsla i magen. Och någonstans där så vågade jag inte först gå in. Så jag sket gympakläderna, gick tillbaka till skolan. Men sen efter skolan så behövde jag verkligen där gympakläderna, för jag skulle åka till gymnastikträningen. Så att jag kommer hem, ropar, får inget svar. Och så ser jag mammas dörr stå på glänt. Och då hittade jag min mamma där då, på golvet. Då blev det tydligt att hon hade gått bort i suicid liksom. Och då, sen efterhand, nu kan jag verkligen förstå hur dåligt min mamma mådde under åren fram till den här punkten. Men jag förstod inte det där då liksom. Så att, ja. Och därifrån sen så, det var någon form av liksom bara total panik. Jag förstod ju inte hur det hade kunnat bli så här. Och min pappa var han som hanterade allting, som ringde ambulans och allt sånt. Och sen gick vi ganska snabbt tillbaka till vardag. Liksom. Jag ville inte öppna upp mig, jag ville inte prata med någon. Jag ville bara så fort som möjligt tillbaka till rutiner. Jag ville gå i skolan, jag ville gå på gymnastikträningen. Och jag upplevde en stor skam kring det sättet mamma hade gått bort på. Jag tror att jag kände dels en skuld till viss del, tror jag. Att man inte hade förstått hur dåligt man hade mått. Men också, vi har pratat mycket om det, att man upplever många gånger att när man pratar om suicid som ämne så kan man få som respons att det uppfattas som något själviskt. Vi har fått höra sådana kommentarer, så här, jag skulle aldrig göra så mot mina barn och sådär. Och den typen av kommentarer gör någonstans att så här, den bilden vill inte jag att folk ska ha min mamma, för att hon var inte självisk. Och hon älskade sina barn mer än något annat. Så jag valde ju bara någonstans att vara helt tyst om det bara i massa år. Egentligen fram tills Elviras mamma är borta.
Mm. För du var ju inte så gammal då.
Nej, 12 år.
Mm. Och du nämnde att du hittade henne. Var du själv då?
Ja.
När du gick in i...
Ja.
Och det var... Alltså var det uppenbart då vad som hade hänt för dig? Eller?
Jag tror inte riktigt. Jag förstod ju att det inte var bra. Liksom. Jag kunde inte där och då förstå att hon var död. Men någonstans så förstod jag nog det. Jag hade inte fått svar på henne på hela dagen. Hon svarade alltid snabbt på telefon. Mm. Det satt post-it-lappar egentligen på hela golvet med hjärtan på. Så att det var ganska tydligt vad som hade hänt ändå.
Och du nämnde att du stängde in allting och ville egentligen inte prata om det.
Mm.
Var det så med din pappa också? Eller kunde ni finnas där för varandra?
Jag har en pappa som är fantastiskt duktig på att prata öppet, och han ville bolla väldigt mycket med mig och mina systrar och ville att vi skulle prata öppet om det. Och bjöd inte samtal många gånger, men jag var inte mottaglig för det inom familjen. Jag tyckte det var extremt jobbigt. Så den möjligheten fanns i familjen, men jag ville inte det där då. Och jag upplever inte, det hade möjligen varit lättare för mig. Min pappa ville ju också att jag skulle gå och ta stöd liksom externt, vilket jag också totalt motsatte mig. Vilket jag idag ångrar starkt. Men jag vet också, jag känner mig själv. Alltså jag var så envis som barn, så att det var ingen som hade kunnat få mig. Och jag tar det stödet förrän jag var mottaglig för det. Liksom. Ja.
Ja, jo, men man måste ju någonstans vilja det själv. Annars blir det inte riktigt bra heller. Mm. Eller man kan ju inte tvinga någon.
Nej,
det går inte. Även om man själv kan se värdet i att liksom, du kanske skulle må bättre av det här. Men det är någonting som sagt som man måste komma fram till själv. Mm. Och sen är det kanske en del av själva sorgprocessen. Man måste hitta vägen dit själv. Och, det, och den vägen ser ju olika ut för alla. Hur man liksom hanterar och tar sig dit.
Ja. Mm. Men någonstans också, man förstår ju inte som barn vilka konsekvenser ett sånt här trauma kan få för en på längre sikt. Och jag, det tog många år för mig att förstå det. Alltså jag hade ju jättemycket sov inte om nätterna på flera år. Jag hade en extrem dödsrädsla. Jag trodde alla omkring mig skulle dö. Jag började också få en del, alltså en hel del ångest under de här åren. Och för mig var det liksom inte, jag kunde inte se kopplingen som barn.
Mm.
Medan alltså nu i efterhand så kan jag verkligen förstå att det kommer från det liksom. Men jag förstod inte det som barn. Liksom.
Gud, jag tänker att det är ju jättetungt att bära det som barn. Alltså just det här att tro alla runt omkring en kommer att dö och lämna en.
Jag kommer ihåg att jag kunde vara... Om jag hade sagt någonting... Jag var livrädd för att göra någon arg eller ledsen. För jag hade liksom... För mig var min mammas bortgång så himla plötslig. Så att jag... I mitt huvud så var det som att om jag sagt någon kommentar som någon uppfattat som elak eller taskig, det skulle kunna resultera i suicid. Liksom. Mm. Så orationell var jag i mitt tänkande under den perioden. Liksom.
Det känner jag också igen mycket. Precis i början för mig var min mammas bortgång också så plötslig att, ja, men som du beskriver, helt plötsligt trodde jag att alla kunde göra det om man bara sårade dem lite grann eller om man sa fel sak eller om man inte hade hört eller fått ett sms på ett tag. Då var jag övertygad om att okej, men den här personen har också gått bort i suicid nu, för att chocken, ja, det var en sån chock.
Och din mamma dog sommaren 2018.
Exakt. Så 5 år efter Lolas mamma gick bort då. Så gick min mamma också bort. Ja, men jag och min stora syster var ensamma hemma. Jag hade sommarlov. Jag kommer ihåg att jag stod och bakade kakor. Med liksom båda händerna i en bunke med kakor. Liksom. Så jag är helt kladdig om händerna när det ringer på dörren. Och min stora syster springer upp då och öppnar. Och det är polisen som står där. Och säger att de har hittat mammas bil. Lämnad på en parkering på en annan plats på Lidingö. Och undrade om vi visste vart hon var. Och vi hade ingen aning. Men blev ju jättechockade. För vi trodde att mamma skulle åka till mormor i Linköping. Så åker polisen därifrån och vi... Ja, men vet inte vad vi ska ta oss till. Vi vet bara att okej, men mamma är försvunnen. Ja, och sen efter jättemycket om och men så träffar pappa polisen. Får veta att det förmodligen handlar om suicid. För hon har lämnat ett brev efter sig. Så vi får ju veta att det handlar om suicid. Att mamma förmodligen är död. Men de har inte hittat henne då.
Hittar de brevet i bilen då?
Ja, precis. Ja, och sen följer en ganska lång period den sommaren med en väldig ovisshet. Vi vet någonstans att hon förmodligen är död, men vi vet inte säkert eftersom vi inte har hittat henne. Så Missing People inblandade, polisen gör mycket sökinsatser. Och så till slut då, så kommer det ut en liten notis på Aftonbladet. Att hon har gått bort då. Och det står inte hennes namn i den här artikeln, men det var ändå där vi såg det först. Och kopplade då att, ja, men det är ju hon.
Så ni fick läsa det på Aftonbladet innan ni fick den informationen i familjen.
Och polisen ringde snabbt efter. Så det var inte en lång period, men det kom ändå där först.
Men ändå. Mm. Det ska ju inte gå till på det sättet.
Nej, såklart.
Visste de då, eller fick ni reda på vad som hade hänt då?
Ja.
Jag tänker att ni måste ha alltså, många frågor, så kunde ni få svar på de frågorna då.
Ja, alltså det blev ju mer klart. Men vi hade någonstans ett hum om vad som hade hänt. Jag där och då visste inte att min mamma hade mått dåligt, så för mig var det en sån himla chock. Men pappa kunde ju ändå berätta att nej, men hon har ju varit utbränd och mått dåligt. Så på något sätt så var vi ändå inställda på att hon har gått bort i suicid och det är det här och det här som har hänt. Men det är klart att det fanns ett enormt hopp fortfarande hela tiden om att det inte skulle vara så.
Mm.
Så när beskedet kom sen så var det ju en extra, det blev ju en chock en gång till. För att innan visste man någonstans undermedvetet, men man vill inte och behöver inte komma till insikt om det.
Inte riktigt ta in det helt.
Liksom. Precis. Mm. Och så helt plötsligt så finns det inga tvivel.
Mm.
Och då finns inte det där hoppet längre. Och då rasar det bara undan. Och blev en chock och blev en enorm sorg.
Det blir ju ytterligare ett lager av sorg.
Precis.
Mm.
Men hur lång tid hade det gått då från det att hon försvann tills att hon hittade? Hur länge?
Alltså vet du att jag kommer inte ihåg.
Nej.
Alls faktiskt. Det känns som att det var jättelänge.
Mm.
Och 2 månader kanske. Men jag är inte säker på att det var det. Det kanske var och bara...
Det var ju
3 veckor, 2 veckor.
Men, ja, jag tänkte att det var tillräckligt. Alltså lång tid att gå runt och bara oroa sig och tänka. Och,
Det är just det att man gick runt och tänkte så mycket. Och så ena sekunden var man... förtvivlad för att man var säker på att okej, men hon är död. Och andra sekunden så var man övertygad om att nej, men det är hon inte alls. Jag kände min mamma, hon mådde inte dåligt. Hon är inte död. Och så pendlar man så mycket i det där. Tills beskedet kommer då. Och man, ja, man får insikten på riktigt.
Mm.
Du nämnde att du har en syster också.
Mm, 2 syskon.
2 syskon också, men... Hade ni samma bild då att hon mådde bra, eller vet du om hon hade pratat med någon av dem eller någon annan i familjen om hur hon mådde?
Nej, men vi visste att hon var utbränd och jobbade, eller var hemma och vilade upp sig från jobbet. Men inte mer än så riktigt. Jag tror som barn är det också svårt att greppa. Nu var jag 16, så man är ju ganska gammal. Men då hade inte jag så mycket kunskap om begreppet utbränd heller. Jag trodde att hon hade jobbat lite för mycket i en vecka, så hon var tvungen att vila i en vecka.
Mm.
Typ. Så man förstår inte innebörden riktigt av utbrändhet och depression förrän det kanske blir verklighet för
en. Nej, precis. Och det är ju svårt att veta oavsett.
Ja.
För en vuxen också.
Ja.
Det är extremt svårt att veta. Och, men då, när din mamma dog.
Ja.
Var det då ni 2, Lolla och Elvira, började prata om det här?
Mm.
För du hade ju inte berättat om det tidigare.
Eller? Nej, precis. Jag fick... Vi är en gemensam kompis. Vi var ju bra kompisar vid en tidspunkt. Jag hade umgåtts mycket. Men en gemensam kompis till mig berättade att din mamma hade gått bort i suicid.
Mm.
Och då var ju min första reaktion att så här, jag måste ju berätta för Elvira att min mamma gått bort på samma sätt. Liksom. Det var ju så självklart helt plötsligt. Och så berättade jag ju för dig. Sen den dagen egentligen så har vi verkligen pratat extremt mycket högt och lågt kring det här ämnet. Och vi har pratat mycket om det, att det var ju någonstans som att jag påbörjade min sorgprocess eller sorgbearbetning då. För jag hade inte gjort det.
Mm.
Jag hade verkligen bara gått tillbaka till livet och tryckt undan allt.
Du hade tryckt på paus.
Liksom.
Ja.
Förrän Elviras mamma är borta.
Och jag kommer ihåg mycket som jag berättade att jag kände där och då. att Lola kunde vara, ja men du kunde säga det, att så här, komma på, men gud, så betedde jag mig, eller de menen, eller oron, eller det här med att inte sova på nätterna och orolig för att folk skulle gå bort, det hade jag med. Så vi kunde verkligen, alltså nästan gå igenom det tillsammans, för att, ja men, vi hade på något sätt så lika erfarenheter att vi kunde bara alltid finnas där för varandra.
Men hur var din reaktion när du fick reda på det?
När Lollas mamma gick bort. Jag blev så, lättad. Och det låter väldigt hemskt, men det är fint på något sätt. För att jag var helt övertygad om att jag var ensamast i världen. Jag kommer ihåg att jag direkt när jag fick veta att mamma gick bort liksom började googla och försöka hitta forum där folk berättade att de hade varit med om samma sak. Och jag hittade organisationer som Suicide Zero till exempel, vilket gör ett jätteviktigt arbete. Men jag letade efter de här personerna man kunde se upp till som berättade för mig att jag inte var ensam. Som kanske också var unga och som bara öppet berättade om sin historia. Men jag hittade aldrig det, upplevde jag. Och då när Lola berättade så var det som att det bara var en tyngd som lättade från mitt hjärta. Och jag visste att okej, jag är aldrig, kommer aldrig från den här dagen vara helt ensam i det. Och det är svårt att beskriva. Jag har nästan glömt att det var lite så. Men när jag tänker på det så var det verkligen, jag kunde känna mig så trygg i att okej, men jag kommer alltid ha Lola i alla fall.
Ja, men just på den här igenkänningen och gemenskapen i att kunna hitta någon annan som vet mer eller mindre exakt vad man går igenom. Skapa igenkänning.
Ja, och finna någon typ av gemenskap i det. På ett sorgligt sätt, eftersom den gemenskapen helst inte ska behöva finnas. Men om den väl, om händelsen väl är framme, så är det så fint. Och vi har ju kommit fram till det mycket efterhand. Så det har varit så viktigt för båda två. Och för Felicia också.
Ja, verkligen.
Och Felicia, du förlorade din mamma. Det var i januari förra året.
Ja, imorgon är det ett år sedan.
Ja.
Så 24 januari 2023.
Ja. Hur känns det att det snart har gått ett år?
Det känns sjukt. Det känns ju inte som att det har gått ett år sedan jag träffade mamma.
Mm.
Och på samma gång så känns det som att det har gått väldigt lång tid. Det beror på liksom hur man ser på det. Men det är klart att det är jobbigt. Eller det känns jobbigt, och jag önskar ju såklart att jag inte behövde liksom vara här ett år senare. Utan att det bara hade varit som vilken dag som helst. Men ja, nu är man här och det är jättesorgligt. Men jag är så tacksam över att jag har Elvira och Lola som jag kan dela det med och som har hjälpt mig så mycket under det här året och även innan. Min mamma mådde ju dåligt under väldigt många år, och i och med att de kunde öppna upp sig om vad de hade varit med om, så kunde jag även få förståelse för det jag hade varit med om. Även om min mamma fortfarande levde, så hade ju hennes psykiska ohälsa hade ju också visats, fast på andra sätt liksom, som jag kunde relatera mer.
Kan du ta oss tillbaka till den dagen, vad som hände?
Ja, det var, den dagen så var det liksom inte så mycket som hände, utan det var ju en lång period från att mamma var väldigt ung och redan då led av psykisk ohälsa från barnsben liksom, till att hon blev äldre och ja, men hon hade anorexia i väldigt många år, ätstörningar, hon var deprimerad, hon var suicidal, låg inlagd mycket på olika insatser. Men från väldigt ung ålder. Och har väl sen jag föddes i alla fall liksom ändå stått på benen. Eller å andra sidan inte. Hon har ju varit sjukskriven hela mitt liv. Hela min brors liv. Så hon har ju alltid liksom fightats med den psykiska ohälsan och liksom stressen och så. Men så jag är ju uppväxt med det, och det är väl det som jag har kunnat relatera till er redan innan min mamma gick bort. Att jag har kunnat liksom se min mamma i era mammor.
Mm.
Att ja, men hon inte mådde bra, och att ja, men när jag var jämngammal med er så... Eller när jag var jämngammal med det att ni förlorade era mammor, så gjorde min mamma suicidförsök och mådde dåligt på olika sätt. Liksom. Så jag kunde ju relatera de grejerna där och då. Sen så går det ju perioder, eller jag har gått i perioder. Så i november 2022 så gjorde hon ett suicidförsök. Och då förstod inte vi att det var ett suicidförsök först. Vilket alltså blev en väldigt stor chock. Sen fick vi veta att det var ett suicidförsök och... vi behövde då hjälpas åt väldigt mycket. Hon låg inlagd på psykiatrin men skrevs ut. Och ja, vi fick hjälpas åt väldigt mycket i att hjälpa henne. Och liksom inte behöva lämna henne ensam. Jag och min brorsa och min bonusmamma fick verkligen finnas där. Och försöka göra vårt bästa utifrån det man liksom kan anta att man bör göra. Och sen uppfattade vi det som att... jag vet inte om det var vi som hoppades eller att vi faktiskt trodde det. Men något gjorde att vi uppfattade det som att hon blev bättre i alla fall. Vilket också är vanligt när någon är suicidal. Att man upplevs som lite glad ibland. Man liksom har bestämt sig. Så sen 2 månader efter det suicidförsöket i november, i januari alltså. Då var jag på jobbet och fick ett samtal med min bror. Och mellan de här 2 månaderna så, eller inte bara de här 2 månaderna, men under liksom ens livstid att, av liksom oro och så, att man är väldigt uppmärksam på meddelanden eller om någonting händer, är det någonting som gäller mig, om jag hör en siren på en ambulans, har det hänt någonting med mamma eller vem har det skadat, är det någon i närhet eller det är problem med tunnelbanan, har min mamma hoppat framför tåget eller vad det kan vara. Och sådana känslor har jag ju upplevt under en mycket längre period, men under den här perioden då mellan november och januari förra året, eller då var det ju extra påtagligt. Så fort min brorsa ringde eller någon ringde var det ett okänt nummer. Jag kan fortfarande inte svara på okända nummer, för det kan vara någon som vill med någonting viktigt. Liksom. Att då tog jag ju alla samtal och alla sms extremt seriöst. Så när min brorsa ringde så var jag nästan förberedd på att han skulle säga någonting som jag inte ville höra. Liksom. Även om jag inte trodde att det var... jag trodde inte att mamma var död, liksom, men jag förväntade mig att det var någonting. Så jag svarar på jobbet och han säger det. Mamma är död. Och de orden går ju inte att greppa. Liksom. Oavsett om jag säger dem nu eller om jag sa dem då eller om 5 år. Jag tror aldrig att man kommer kunna förstå att mamma inte finns. Liksom. Och efter det så är det ju väldigt liksom, mycket som händer. Man håller inte koll på vad som är vad riktigt. Men jag... hoppar in i första bästa taxi, åker till SÖS. Får möta upp min bonusmamma och min bror. Mormor och mormors syster sitter på ett flyg på väg till Stockholm. Och vi får säga hej då till mamma för sista gången. Liksom.
Sen var vi ganska snabba på. Ja, men när jag fick reda på att Åsa, Lisas mamma då, hade gått bort. Så fick man ju... man får ju en liten så här... den paniken man upplevde när ens mamma gick bort. Det är alltså en liten sån liksom, panik som man drabbas av igen.
Det är väl också för att man bryr sig om. Liksom. Man vet att den är i samma sits. Liksom.
Ja. Och jag kan också säga, det känns så konstigt att säga, att jag tyckte det var svårt att veta hur jag skulle bemöta dig. Vilket också är helt ironiskt. För att någonstans jag hade bemött Elvira, jag hade själv gått igenom det.
Mm.
Men alla är olika.
Mm.
Men du var ju väldigt... du vill ju prata väldigt snabbt,
tycker jag. Ja, och det är nog mycket... alltså det är ju verkligen tack vare Elvira och Lola. Och på sin tur mors liksom som... det har verkligen varit en självklarhet för mig att vara övertydlig med vad det är som har hänt. Kanske är det för att jag själv ska liksom kunna fatta. Men också för att jag inte vill hamna i en situation där det blir ett frågetecken. Liksom, utan... när jag kom tillbaka till jobbet, eller när jag skulle berätta för jobbet, så ville jag bara säga det rätt ut. Att mamma har gått bort och det var suicid. Och min chef får jättegärna berätta det för mina resterande kollegor. För att jag vill att alla ska veta. Och om jag träffar en ny kompis och jag behöver säga att jag är sjukskriven, så säger jag mer än gärna att det är på grund av att min mamma gick bort till suicid för en månad sedan. För att jag och det, att jag vågade prata om det på det sättet och från början vara extremt övertydlig, det tror jag absolut har att göra med att jag själv processade det genom att säga det högt. Men också att jag kunde säga det högt var ju verkligen tack vare Lola och Elvira. Och det var väl också därför vi liksom skapade Mors, för att vi har ju hjälpt varandra så extremt mycket i att våga prata om det. Och jag har ju kommit fram till det väldigt många månader senare, att enda anledningen till att jag vågade säga det högt och att jag ville att folk skulle veta och att jag vågade prata om det så mycket, det är ju bara för att jag har haft er. Jag har ju kommit fram till det att liksom, om jag inte hade haft Lola och Elvira som jag delade det här med, då hade jag nog inte vågat prata om det alls. Då hade jag inte velat berätta varför mamma gick bort. Jag hade nog känt en skam och jag hade nog känt, ja men, känt att det var betydligt mycket jobbigare. Skulle absolut kunna se mig själv liksom ljuga om anledningen till att mamma gick bort. I så fall. För att jag inte vill prata om det.
Men också någonting, ja men typ för mig då, som ändå har till en början varit tyst om det i många år. Mm. Till att då börja prata om det. Förstår verkligen vikten av att prata om det. Mm. Dels för att man ska kunna bearbeta det som har hänt. För att man ska kunna bearbeta de men som man får efter att gå igenom sånt här. Och man behöver...
Du ser vikten i att...
Men man behöver prata om det. För att kunna bearbeta det och för att ja, men en familj ska kunna fortsätta leva. Mm. Liksom. Kunna vara tajta, kunna prata om saker.
Ja, men då lever man med en så stor sorg att en nära har gått bort i sin tid. Så är ju det en extrem sorg. Och att då lägga på en ytterligare liksom sorg i att inte våga prata om det. Eller inte våga säga varför. Det blir ju bara kaka på kaka. Mm. Och liksom allt blir bara en jävla... Oj, förlåt, nu svär jag. En smet liksom. Ja, men alltså det blir ju verkligen... Det,
ja, men
det,
man hjälper ju inte sig själv. Sorg. Nej, precis. Det blir ju tyngre att bära den sorgen.
Ja, men så här, det är ju också det. Så här, vi har, alltså, så här, det låter sjukt att så här, jag skulle... tynga någon, vilket jag inte tror att jag gör, men att om jag då får berätta för alla att de vet, då på något sätt så hjälps jag att bära den här sorgen tillsammans med alla jag berättar för att de vet om det. Jag känner mig villig att de frågar om de vill och de vill, alltså de bara kan känna av situationen.
Mm.
Och det är så otroligt viktigt och det är ju verkligen det som är grunden till Mors, att så här, det stöd vi har fått, det är ingen självklarhet. Och modet vi har fått av att kunna prata med varandra, modet av att kunna prata högt om det, det är inte en självklarhet i en sån här situation. Nej. Det är inte alla som har två kompisar vars mammor också har gått bort i suicid. Men det är så viktigt att man kan enas och prata och liksom finnas där för varandra. Mm. Och det vill ju vi göra för så många fler än bara varandra. Liksom. För vi ser ju verkligen vikten av samtalet.
Det är ändå liksom fint och bra att någonting så fint kan komma ur allt det här eländet som ni har gått igenom. Mm. Och den här enorma förlusten.
Och jag tror, det pratar vi mycket om, men en stor anledning till att vi skapar Mors lite som du sa nu Felicia, handlar ju om att minnas personerna bakom själva suicidet. Många gånger så finns det så mycket fördomar om människor som går bort i suicidet. Men som Lola var inne på lite innan, att det är själviskt och man gör inte så mot sina barn och man är elak eller man... Många får en annan bild av personen som går bort i suicid för att själva suicidet har en liksom dålig stämpel på sig, skulle man kunna beskriva det som. Mm. Och att lika viktigt som det är för en person som förlorar någon i cancer att få berätta om hur fin den personen var eller vilket avtryck den personen har gjort, lika viktigt är det att få berätta om någon som har gått bort i suicid. Men den personen har också gjort lika mycket avtryck och varit lika fin.
Jag menar just det här, alltså vikten av att, ja men det du var inne på där, men att så här, suicid är liksom en livsfarlig och dödlig sjukdom, precis som cancer och jättemånga andra sjukdomar. Skillnaden är bara att den inte fysiskt, alltså den existerar inte fysiskt, utan den existerar psykiskt.
Mm.
Men det gör den inte mindre dödlig för det.
Nej.
Och det är viktigt att liksom komma ihåg och ha i åtanke.
Ja, så är det.
Och också något som kan vara bra att passa på att säga bara är att vi ser ju väldigt mycket som att suicid är inget val. Det är en sjukdom, som Felicia sa. Men att det är en del av Mors, att försöka tvätta bort den stämpeln lite. För att man är sjuk om man går bort i suicid. På samma sätt som man är sjuk om man går bort i cancer.
Mm.
Det är inte ett val. Även man, väljer inte att bli sjuk.
Man väljer inte att ta sitt liv. Nej. Det är ju helt sjukt att säga. Det är ju så för sjukdomen som väljer att ta ens liv.
Mm.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, ni har ju redan gått in lite på det och nämnt MORS, det här initiativet då. Men kan ni berätta lite hur det uppstod? Alltså vems idé var det och grunden till det hela?
Alltså jag tror att vi alla har nog tänkt tanken.
Mm.
Även om inte min mamma hade, eller var död innan, så har ju alla vi haft mammor som antingen varit död eller lidit av psykisk ohälsa.
Mm.
Och alltså jag har i alla fall tänkt tanken, även om min mamma levde. Mm. Och jag vet att ni också har tänkt tanken. Men när min mamma gick bort, då, alltså det fanns ju inget självklarare på den här jorden än att vi måste göra någonting. Alltså måste, för vi är liksom...
Så lyfter det här.
Ja, men för det är helt orimligt att vi ska vara tre kompisar som oberoende av våra mammors livsöden liksom känner varandra utanför det. Som har varit med om det här. Det är liksom, det ska inte hända.
Men det blev på något sätt så absurt att vi liksom insåg väl att någonting måste komma ur det här.
Mm. Ja, och sen så efter att mamma hade gått bort, då var det var ju inte så att ni kanske ville så pang på rödbeten och var så Felicia, vi ska göra det här nu för att jag var
direkt, ju liksom, nej.
Men jag gjorde ju det.
Ja.
För att jag, där kunde jag ju styra och ställa mig eftersom det var jag som liksom var i den sorgen där och då. Så jag sa ju det, att vi måste göra det här. Mm. Och vi började spåna idéer väldigt fort och började researcha och se vad det var vi ville göra, hur vi kunde göra det, vad som funkar, vad som inte, alltså... Allt det där. Och det började vi med alltså i januari förra, eller i början av februari förra året. Mm. Och mamma gick bort i slutet av januari. Så här, det var egentligen första dagen jag träffade dig, Lola.
Ja.
Efter att mamma gick bort. Jag tror det var typ en vecka efter mammas dödsdag. Liksom. Då
började vi prata om det.
Då tog vi upp det.
Mm.
Sen kan jag, jag vet ju inte, om 5 år kanske jag är så här. Och jag bara tryckte undan allting och fokuserade på mors. What do I know? Men just nu så känner jag att det har varit extremt viktigt för mig. Jag, alltså att få göra det här och jag har också nämnt tidigare kanske, men att så här, att få göra det här och oavsett om det är jobbigt, alltså fysiskt jobbigt för att man liksom behöver sitta med mejl eller man behöver sitta administrativt eller man behöver fixa saker eller psykiskt jobbigt att så här, fan, men så här, att jag saknar mamma väldigt mycket eller att jag att det blir jobbigt och påtagligt. Så fort man tänker så här, ja, men jag gör det här för mamma. Alltså det här är för mammas skull och jag gör det här för att berätta hennes historia och för att få fler att våga berätta. Liksom. Då är jobbet så himla enkelt. Alltså det finns
inget,
ja, men det finns inget mer självklart att göra då. Då blir ingenting är liksom jobbigt längre då. Och det är så skönt att få, i alla fall för mig, att liksom på riktigt få göra någonting med händerna. Att få arbeta med det i mammas namn. Liksom. Det är liksom som att jag får finnas där för mamma nu. Även fast jag vet att det liksom är för sent att finnas där och göra någonting för att hon ska överleva. Men jag får liksom ta igen det i efterhand. Och det är en otrolig känsla. Liksom.
Nej, men vi landade ju ganska snabbt. Jag skulle säga att det var ju, även om vi alla hade tänkt tanken, det var ju när du yttrade det, Felicia, att du ville göra skillnad, eller skillnad, men att
du sa att vi måste göra någonting. Det var då vi agerade på det. Mm. För vi kände väl, jag och Mira då, att det måste komma från Felicia. För det var så pass nytt. Och då, det vi landade i ganska snabbt var att vi vill berätta våra mammors historier. Vi vill berätta våra historier. Hur det är att vara efterlevande till suicid. Och genom att göra det så hoppas ju vi på att fler ska våga göra det. Och att ja, men en del av det stödet vi har funnit i varandra. Att folk kanske ska kunna finna det i, hos oss. Mm. Så att vi valde ju då att designa smycken till en början. Så vi har tagit fram 3 stycken halsband.
Mm. Ja, precis.
Så att vi har ju...
3 jättefina halsband verkligen. Och de alltså det är ju med olika symboler.
Mm.
Symbolik på dem.
Precis.
Kan ni ju berätta liksom varför det blev just de här 3 olika symbolerna?
Ja, jag, Lola då, har en ballerina. Och det har jag valt för att dans var otroligt väsentligt i min mammas liv. Hon var balettdansös under hela sin uppväxt. Och jobbade som vuxen med att regissera filmer som nästan alla hade för en koppling till dans då. Och... det är också min mamma som fått mig börja med gymnastik som har varit så extremt viktigt under mitt liv. Liksom det har varit kanske liksom det absolut viktigaste i mitt liv nästan. Också varit en stor räddning i allt som varit tufft. Så att jag bestämde mig ganska snabbt för att jag vill göra en ballerina. Och själva handspannet är faktiskt konturen av min mamma. Det är en bild från henne som ung då. Så att det är så
gud vad fint.
Ja.
Mm. Ja, och jag, Elvira då, har gjort ett par vingar skulle man kunna säga. Ja, och jag har alltid sagt att min mamma har varit och är fortfarande till stor del en stor inspiration för mig och en förebild. Och har verkligen alltid varit den som har fått mig att våga vara mig. Och våga göra det jag vill. Så jag har väl sagt att det är hennes vingar nu när hon har gått bort. Och det är de vingarna som hon har gett mig genom att våga vara mig själv.
Vad fint.
Mm. Ja, och jag, Felicia då, har gjort Åsensmycket. Som är en illustration av en regnbåge. Mm. Och det grundar ju sig att mamma... var en extremt färgglad och färgstark person som syntes och hon var annorlunda på det bästa sättet. Och även att hon var homosexuell, så Pride var väsentligt under hela min uppväxt och för henne. Så det är en viktig del i det hela också.
Och förstår jag verkligen det här med regnbåge.
Ja.
Ja, också otroligt fint.
Mm, tack så mycket.
Vad har ni fått för respons då? Sen ni startade Mors?
Så mycket fint.
Ja, verkligen.
Först och främst skulle jag vilja säga att vi har fått otroligt mycket tacksamhet.
Ja.
Det har varit så många som hört av sig och tackat. För att vi vågar berätta och prata. Vi har också tagit del av många, många, många personers historier. Som liknar våra.
Mm.
Jag tror att en del har nog känt ett behov av att bara få ventilera, få dela med någon. Och en del har hört av sig för att deras historier är så lika våra. Att de verkligen känner igen sig i det vi pratar om.
Mm.
Så en stor tacksamhet har varit mycket. Det är också att folk som har hört av sig och velat ha guidning i hur man kan bemöta någon som varit eller är i en situation som liknar dem vi har varit i. Mm. Så här, jag har haft en närstående som förlorat en person i suicid. Har ni något tips på hur man kan bemöta och sådär? Vi har ju bara utgått från våra egna erfarenheter. Men vi upplever i alla fall att jag tror att det har varit värdefullt. Mm. Det är det intrycket jag har fått.
Mm.
Skulle ni säga då att det kanske är det mest de som är i er ålder ungefär? Eller lite yngre? Eller har det varit...
alla åldrar faktiskt.
Verkligen alla åldrar. Både killar som tjejer och... ja, alltså verkligen. Det är väl från 11 till 70 har hört av sig.
Det har varit väldigt spridda skurar. Men egentligen bara fina saker.
Ja.
Och så mycket
viktiga saker liksom.
Och det är vi ju själva så tacksamma för också. För att det är så fint att få göra någonting fint av alltså traumat, om man kan säga så.
Men och att liksom få se att det verkligen behövs och att så många vill ta del av det här och att så många redan nu söker sig till oss och som ja, men, vågar öppna upp sig eller vågar fråga eller vad det nu innebär. Men många som, ja, men som du säger, Laura, visar väldigt stor tacksamhet.
Mm. Och det är väl lite vår tanke framåt också. Att det är ju någonstans det vi vill att mor ska vara. Vi vill att mor ska vara en plattform för, ja, men, att sprida information och kunskap kring suicid, suicidprevention och psykisk ohälsa.
Mm.
Vi vill att mor ska vara en plattform där folk kan finna stöd. Vi kommer att använda vår plattform för att låta andra personer dela sina liknande historier. Och någonstans så är väl liksom slut, det stora målet med det här är ju att minska stigmatiseringen och tabun kring suicid som ämne liksom.
Mm.
Men varför tror ni att det är så tabubelagt att prata om det här?
Det går väl väldigt långt bak i tiden, tänker jag. Alltså, det var liksom inte många år sedan människor som gick bort i suicid inte ens fick begravas på en kyrkogård. Alltså det ligger i historien att det är en skam. Och den skammen sitter kvar. Även om jag skulle säga att den yngre generationen är bra på att prata om psykisk ohälsa och bättre än vad det var förut, så är det fortfarande en skam. Och speciellt när det kommer till suicid.
Och jag tror att den skammen grundar sig i alltså bilden av att man gör det frivilligt. Att det är ett val. Och då, det följer med skam. För att ja, om man ser det som ett val så är det klart att man kan fråga sig hur någon kan välja det.
Och det är där allt det här med att suicid kan anses vara själviskt.
Mm.
Det är där den bilden av det kommer in. Och det är också därför vi använder ju
all den stämpeln ni vill liksom sudda bort.
Precis. Mm. Och vi väljer att använda suicid som begrepp till exempel. Det har ju tidigare nästan alltid hetat självmord. Och det är också en sån grej att bara att ha begreppet självmord, jag gillar inte ens att ha det i min mun, liksom, det indikerar någonstans att det är ett aktivt val. Att det är något som är fel.
Alltså mord är alltid fel. Det blir jättekonstigt att kalla det självmord när det inte är, alltså när det är en sjukdom.
Ja.
Det är inte självklart att det är det första man tänker på när man tänker på suicid eller självmord. Och att man ska veta hur man ska prata, alltså vad man ska säga. Men det är ju sådana här grejer som är viktiga att ta upp.
Mm.
För att folk ska förstå. Och det är ju samma sak som att så här, vi har snackat om det, vi tre har ju snackat om det. Att så här, just det här med stigmat och tabun som ligger kring suicid. Att typ äldre generationen hänger ju fortfarande väldigt mycket kvar i att det är väldigt dåligt att prata om. Medan den yngre generationen har blivit bättre, som jag nämnde, och liksom pratar mer öppet om psykisk ohälsa om man mår dåligt. Men det vi måste få fram är ju faktan och liksom kunskapen kring det. Just det här, så här okay, men när man pratar om psykisk ohälsa, depressioner, suicid, så är det liksom, det kan sluta i att någon dör. Precis som det kan göra med andra sjukdomar. Det är inte så, det är inte det man tänker på när man använder vissa av de här begreppen. Liksom. Att det kan vara liksom, att det kan sluta så.
Sen är inte vi skulle inte slå någon på fingrarna som säger självmord. Och det är också tydligt med att det viktigaste är, för man ska heller inte bli rädd för att så här, tänk om jag använder fel termer, jag kanske inte att jag ska väcka jobbiga känslor hos det jag pratar med. Så här, skit i det. Våga prata, våga fråga. Liksom. Det är nummer ett.
Ja, men för det viktigaste är inte vad du säger. Personen som har förlorat någon i suicid är ledsen och kommer vara ledsen oavsett om du frågar eller inte. Så din fråga kommer aldrig göra någon upprörd. Din fråga kommer antingen leda till att personen säger, vet du vad? Jag orkar inte prata om det här just nu. Och då vet du det. Eller så kommer det, din fråga leda till att personen öppnar upp sig och faktiskt berättar om någonting som har varit jättejobbigt, vilket kommer vara jätteskönt för den personen. Så det viktigaste är inte vilka begrepp som används. Det viktigaste är bara att fråga och att våga prata om det. Alltså det är bättre att säga då självmord än att inte säga någonting alls.
Ja, men det är jätteviktigt det du säger, för att är verkligen så att det värsta har ju redan hänt.
Ja.
Man kan inte bli mer sårad.
Nej.
Eller mer ledsen, som många tror ibland.
Nej.
Som inte vågar kanske närma sig eller fråga, men vad hände?
Mm.
Fick ni det stöd som ni känner att ni liksom hade velat ha och behövde?
Ja, alltså det är väl, alltså, om man tänker rent familj, så tror jag att alla vi har funnit ett stort stöd och liksom vetat att vi har haft en trygg punkt där.
Ja.
Sen har det sett olika ut hur man har yttrat det, men där har vi ändå alltid varit trygga. Men sen så är det ju att det inte finns så mycket stöd när man har förlorat en person i suicid. Det är ju någonting man i så fall i sorgen ska orka ta tag i själv.
Mm. Och det gör man ju inte.
Nej.
Man orkar inte.
Mm. Och det säger ju liksom som det är. Men jag i alla fall, och jag tror att ni får berätta själva, men jag har ju absolut funnit extremt stor stöd och liksom så mycket kärlek i familj och andra vänner också, såklart.
Jag upplever nog att vi har haft en otroligt fin familj där jag vet att det har funnits stöd om jag velat ha det. Även om jag kan tycka att det många gånger är, jag upplevt det som tufft att ta det stödet i familjen. För där är det ju någon form av liksom gemensam sorg man har ändå. Sen har det ju varit liksom personer utanför familjen som har tagit ett ansvar som kanske egentligen inte ligger på dem, i min mening. Ja, det kan vara allt ifrån jag hade en lärare under mellanstadiet som brydde sig väldigt mycket om mig och liksom försökte fånga upp mig. Eller en gymnastiktränare som har brytt sig väldigt mycket om mig och försökt prata med mig där. Men jag upplever inte att det har funnits någon som helst stöd liksom i inriktning på det alls. Det var ju ingen liksom, psykolog eller sådär som jobbade med barn som förlorat en förälder med suicid.
Mm.
Det fanns ju inget sånt liksom organiserat stöd.
Det fanns inte.
Nej, det gjorde det inte. Och det som man förstod efter en tid fanns, om till exempel stödgrupper och sådär, det kändes ju i alla fall för mig som barn extremt långt bort. Mm. Att jag skulle orka ta mig till en grupp och sitta och prata, det var helt orimligt i min värld.
Mm.
Så att jag upplevde inte att det fanns något liksom externt stöd som var på en så pass lätt nivå att jag skulle våga ta det. Det upplevde inte jag.
Nej, och vi hade stöd väldigt snabbt. Två jättefina tjejer som kom hem till oss och var där, jag tror en gång i veckan, precis i början. Men det var ju bara för att min pappa var blixtsnabb med att boka in det. Det var ju liksom ingenting som fanns så om inte pappa aktivt hade sökt det och bokade det och betalade för det liksom.
Men var det alltså någon som hade samtal med, alltså var det någon terapeut, psykolog eller kurator liknande?
Precis.
Ja. Men återigen att man måste själv införskaffa alltså den hjälpen och leta liksom.
Mm.
Och veta vart man ska leta också, vart man ska vända sig. Det är ju inte lätt
att veta. Det blir ju ett väldigt stort arbete om man först och främst ska hitta vart man ska vända sig och sen ska man ta kontakten och sen ska man fullfölja den kontakten man fick. Alltså det är väldigt många steg som ska klaffa, och speciellt om man utgår från att den här personen är i sorg eller säger att det är en person som kanske är suicidal snarare, då är det väldigt mycket begärt för att man ska orka göra de stegen.
Liksom. Mm.
Och hur skulle ni vilja utveckla det här konceptet med mors? Hur ser framtiden ut?
Det är väldigt mycket idéer och tankar, och har väl inte egentligen någon direkt plan utom det här då att jobba just för att minska tabut och stigmatiseringen genom att dela fler historier. Men vi har ju en liten dröm om att föreläsa för skolor, idrottsorganisationer, sprida kunskap på det sättet. Vi vill ju, lite som Lola var inne på förut, skapa ett sammanhang kan man väl säga för efterlevande, där man får göra saker ihop och berätta sina historier och finna stöd i varandra.
Och det tänker vi alltså, just det här med sammanhanget, att både ett sammanhang i typ våra sociala medier, att man ska kunna vända sig dit och liksom se vad andra gått igenom och kunna känna sig trygg att man inte är ensam och liksom finna stöd i det, men också liksom sammanhanget som du kanske var inne på då, men att ja, men organisera upp träffar i, på olika sätt.
Det är på agendan.
Det, vi har ju många drömmar och mål och liksom att kunna samla ihop en grupp människor och göra någonting för allas välmående hade ju varit en otroligt stor dröm.
Men vi, det har också gått så fort för oss nu. Alltså vi har inte varit igång mer än 2 månader.
Nej, precis.
Så att vi håller på att landa lite och vi använder, alltså våra intäkter från halsbanden går ju till suicidpreventivt arbete. Och framförallt så kommer vi till en början nu använda intäkterna för att producera material där vi kan sprida information och kunskap. Och sen på sikt så får vi se exakt vart det landar, tror jag.
Ja.
Det behöver.
Just nu så har vi inte direkt så stora intäkter att vi kan liksom
göra exakt vad vi
göra
vill.
Göra världen vad säger man, i fred. Utan det handlar ju om att vi kan köpa fler broschyrer, jobba liksom på att göra bra material och liksom kanske sprida kunskapen så småningom, kanske ha en sån här gathering där man bjuder in människor. Men allting kräver ju pengar och det är inte så att vi är ett multimiljardärsföretag. Mm. Alltså, vi ligger ganska mycket back på våra personliga konton kan man ju säga.
Ja.
Små men otroligt viktiga steg.
Mm. Jo, precis. Och det är så värdefullt. Ja, men det är ju det viktigaste någonsin, herregud. Mm. Det är verkligen alltid bara att tacka och bocka för.
Mm. Och som ni själva nämnde så här så har det ju ändå gått fort.
Mm.
Det var bara, vad är det, 2 månader sedan ni lanserade det här.
Och inte ens så, det är snart 2 månader sedan. Ja. Om 2 veckor eller
något. Ja,
en och en halv då.
Mm. Det är mycket som ska
vara på plats. Det ser väldigt lovande ut.
Ja.
Får man ju hoppas på alla för ni gör ju ett otroligt jobb.
Mm. Ja, det har hänt mycket på de första 1,5 månaderna.
Ja.
Ja, och bara idag så har ni haft fullspäckat schema. Ni gästade Nyhetsmorgon
tidigare
idag också. Hur var det?
Det var ju superspännande och vi är ju så himla tacksamma över att folk vill ha med oss. Att vi har fått göra intervjuer och att folk har velat sprida vårt budskap är ju ett otroligt kvitto på att det vi gör faktiskt är viktigt. Mm. Och att fler bryr sig om det, vilket gör arbetet ännu lättare.
Liksom. Ja, det är
verkligen viktigt. För på så kort tid har vi hunnit göra så mycket. Och det är ju verkligen helt galet bara.
Mm. Sen tror jag också att det har blivit, vi har inte riktigt landat allt än.
Nej.
Och någonstans så har vi ändå gått från att så här, okej, våra närmsta vet om hur våra mammor har gått bort. Nu vet, det finns ute för alla
att nu vet alla.
Ja,
eller alla kan ta del.
Precis, och att i många sammanhang så blir man lite förknippad med det nu.
Ja.
Och det tar lite tid att anpassa sig till, tycker jag.
Ja, absolut. Ja, det har jag också tänkt på just det här, att så här, ska jag vara den här sorgliga tjejen som har förlorat sin mamma? Liksom? Mm. Det är väl inte, för jag känner mig inte som den där sorgliga tjejen som har förlorat sin mamma. Jag känner mig som en ganska glad och energisk tjej. Ja. Liksom, och det tycker jag att alla vi tre är. Så jag tror att det också är viktigt att vi liksom ska ha i åtanke nu. För att nu har det gått så himla fort och vi har gjort så mycket intervjuer där det är mycket så. Jag var 12 år efter min mamma, eller jag var 16 och jag var 21. Och liksom att, så här, att man är mycket, det är mycket fokus. Men att, man liksom, att vi måste hitta det här arbetet. Men också liksom visa att, så här, man kan må bra. Vi är glada, vi har varandra och det är det som är vikten i. Liksom att, så här, när vi får prata om det här så kan vi. Kan vi skratta och vi kan vara glada och vi kan sova de flesta nätterna.
Ja.
Liksom så. Alltså så att man kan komma en så himla bra bit. Liksom. Mm.
Det är också en så himla viktig insikt att kunna ge till någon som kanske befinner sig i liksom mitt i en sorgprocess eller precis i början av sin sorgprocess. Att så här, det kommer inte alltid vara så tungt som det är nu.
Nej.
Mm. Vi alla har ju kommit en bra bit på vägen. Alltså vi har så mycket bra saker i livet. Mm. Liksom, vi har framtidsdrömmar. Vi har så mycket vi brinner för. Och liksom, det finns alltid hopp. Och det blir alltid bättre. Och så är det verkligen.
Mm. Ja, verkligen.
Och det hoppas att vi kan tillbringa de som tittar. Eller ta del av mors. För det hade jag nog behövt. Ja. När jag var i den sitsen. Att så här, livet kommer fortsätta. Mm. För att du har inget val än att anpassa dig nu.
Liksom. Ja, men, och det, finns så mycket liksom fint också i att bara fortsätta eller att liksom bara ta sig an liksom nästa grej. För att det, att våga prata om det eller att liksom våga yttra sig och sen ta sig vidare. Och att, ja, men just det du säger, så att man kommer må bra. Det är klart att man alltid kommer att förlora sin mamma eller vem det, för mig då, min mamma. Liksom. Men det gör inte att jag också kan vara glad. Nej, alltså, så här, jag får vara ledsen och det är okej att jag är ledsen. Och jag är ledsen. Men jag får också vara glad.
Mm.
Och jag är ju också glad. Ja,
det är ju fullt helt naturligt och normalt.
Mm. Mm.
Ja, för det är helt okej att ha 2, 3, 4, 5 känslor samtidigt.
Ja.
Man får skratta och man får gråta i samma minut om man vill det.
Ja. Vi kan ju citera Carolina Uggla som sa till oss idag på en liten hon sa till oss idag att om man inte mår dåligt ibland, då är man ju sjuk i huvudet.
Ja, då är man en tråkig människa.
Ja, då är man en tråkig människa. Och det, alla mår dåligt.
Mm. Ja, men alla känslor ryms liksom här inne, verkligen.
Mm. Ja, men och det är så det är.
Mm.
Man måste få vara ledsen ibland. Oavsett om det är för att man slår en lilltån i dörrkarmen eller om det är för gud vet vad. Men känslor kommer finnas där hela tiden. Och det kan vara blandade känslor som du säger. Mm.
Och en sak som vi kan vara säkra på, det är att alla bär på någon sorts sorg.
Mm.
Alltså det finns så mycket som ryms inom sorg. Och vi kommer alla förr eller senare gå igenom tuffa saker och även förlora någon i vår närhet.
Ja, men så här, det jobbigaste man har upplevt i livet kommer ju se olika ut för olika personer. Mm. Men sorgen kan ju fortfarande vara lika stor.
Mm.
Så det är också viktigt att ha i åtanke.
Mm.
Man växer också, upplever jag. Man växer som person ur sorgen. Mm. Att man blir lite härdad. Mm. Och någonstans så vet man att så här, okej, jag kunde ta mig igenom det här. Jag kan ta mig igenom vad som helst. Nej, men
man har klarat en väldigt djup dal. Och så nästa djupa dal som kommer, då har man gjort det en gång. Och har lite mer erfarenhet i ryggsäcken liksom.
Mm.
Man lär sig hantera alltså sorgreaktionen när den kommer.
Ja. Någonstans har man gjort det en gång, eller två eller tre, eller hur man än har gjort det, så har man ju ändå fått någon typ av erfarenhet i hur man kan hantera det. Och förhoppningsvis kunna applicera det på nästa gång också.
Ja.
Mm. Nu har du ju, imorgon har det gått ett år sedan du förlorade din mamma, Felicia.
Mm.
Men ni två har ju haft flera år liksom som jag har tagit det igenom. Man upprepar liksom alla viktiga datum och högtider och sådär. Hur skulle du beskriva att sorgen ser ut idag om du jämför liksom med när det bara hade gått ett år för dig? Alltså, man brukar vanligtvis prata om här ett sorgeår, vilket jag inte alls tror på att det finns. Eller av egen erfarenhet kan jag säga det, att jag tycker inte att det finns. Hur skulle du beskriva skillnaden? Hur ser sorgen ut idag för dig?
Jag skulle säga att den största skillnaden är att under de första åren i plural så var varenda mammas födelsedag, mammas dödsdag, julafton, alla de datumen var extremt ångestladdat. Och jag ville, till exempel på mammas födelsedag, så hoppades jag varje år på att min familj skulle glömma att det var den dagen. Vi skulle slippa prata om det. Liksom. Jag orkar inte. Jag vill inte att det nämns bara. Så att jag ville bara totalt trycka bort det. Jag var inte min mammas grav på flera år. Liksom. Medan idag, jag kommer aldrig glömma vilket datum min mamma förlorar. Eller vilket datum hon gick bort. Det är väldigt påtagligt de dagarna. Jag kan också uppleva att jag är mer ostabil de dagarna. Så här, minsta lilla kan fortfarande trigga mig på de dagarna. För det är så nära på något sätt. Men jag känner inte ångest inför mig idag, utan idag kan jag nästan vara tacksam för att de dagarna finns, för att jag vill tänka på min mamma extra mycket ibland. Jag vill inte glömma bort henne. Jag vill åka till hennes grav. Men jag vill minnas henne. Så att idag fungerar de dagarna mer som en fin påminnelse, medan förut så var det en extremt ångestladdad påminnelse för mig, tror jag. Så att jag förstår att jag har kommit en bit i det, liksom, i mitt hanterande.
Söker du graven idag?
Ja, det gör jag. Sen tycker jag inte att kyrkogården, det, för mig är det en plats som är svår att vara på. Och jag finner inte... Jag vet att många kan beskriva det som att de kan nästan finna lite tröst eller lugn i kyrkogården att vara vid graven. Så känner inte riktigt jag. Men jag är där ändå ibland för att jag vill ha varit där typ. Och så. Men det är inte en... För mig är inte den platsen en liksom plats där jag finner tröst i min sorg. Det är inte.
Det kanske inte där hon är för dig.
Nej, alltså,
det känns
precis.
Att hon är för dig.
Nej.
Så kan det ju också vara självklart.
Ja, men då tycker jag mer om att titta på gamla bilder eller videos eller sådär liksom.
Men har ni alla en alltså gravplats att gå till?
Ja, bra. Min och Felicias mamma är ju begravda på samma kyrkogård också.
Mm. Mm. Ja, alltså det känns som att en kyrkogård är ju fint på så sätt att man... Det står ens mammas namn där och man liksom vet någonstans att det var här hon var en gång. Men att hon... Att man ser ju ens mamma så mycket i ens vardagliga liv någonstans. Mm. Man ser henne, man åker tunnelbanan, man tänker på någonting. Ja, ah, just den där filmen tyckte mamma om, eller...
Mm.
Den här maträtten ska jag ta idag. Just det, den älskar mamma. Alltså, det är ju sådana grejer som mer förknippas med ens mamma. Som är de här viktiga delarna. Typ, som tillsammans, det kanske inte är en plats. Men som tillsammans liksom bygger den här känslan av ens mamma. Och liksom,
Där man kanske, inte för att man glömmer bort. Men ändå på något sätt alltså påminns.
Ja, påminns och får tänka liksom lite extra på det.
Mm.
Och det har ju vi sagt flera gånger. Att man liksom har olika, nu glömde jag bort vad, att man har olika signum för sin mamma som liksom beskriver henne och det säger så mycket mer om hennes person och kanske liksom väger lite tyngre än att vara vid en gravsten som så ens mamma egentligen inte har någonting med att göra. Det är liksom vi som har valt den där gravstenen och vi har valt platsen och hon kanske hatar den där. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag åker förbi bilar och gör lite ljudkänsla. Alltså ni fattar. Alltså, så här, då är det ju roligare att tänka på henne när man kollar på bilder.
Mm.
Eller man går förbi hennes favoritställe. Men man gör saker som påminner henne.
Ja, men det är klart. För det kan ju vara en svår grej också, tänker jag. Om jag går liksom in i mig själv. Alltså, så här, man vill ju inte att den platsen ska finnas. Man vill inte behöva gå till en kyrkogård för att hälsa på. För er del då, mamma, för min del som min son. Alltså det ska inte finnas, man ska inte behöva göra det. Det är ju bara så fel.
Mm.
Så det kan vara verkligen så också dubbla känslor, alltså motstridiga känslor i det.
Mm. Ja men just den här också, eller jag kan bli stressad för att jag känner att jag borde gå dit oftare.
Mm.
Vilket egentligen är väldigt oväsentligt för att att jag går dit oftare gör inte att jag tänker på mamma mer.
Nej.
Utan... Om jag istället då tar en promenad där hon brukade gå med hundarna och tänker på det här. Alltså det ger mig mer.
Mm.
Vilket gör den platsen kanske inte viktig. Man behöver inte jämföra vad som är viktigast. Nej. Men där och då så ger den mig mer. Och det
är ju värdefullt.
Det är ju värdefullt liksom.
Hur ser sorgen ut idag skulle du säga? Som
jag
är nu 5,5 år.
Ja, jag håller med alltså Lola väldigt mycket. I början var de datumen helt jättejobbiga. Jag kan fortfarande tycka att de är väldigt jobbiga. Men jag är också tacksam för dem på något sätt. För att ibland kan man känna att det är svårt att låta sorgen komma. I vardagen kan jag tycka. Och då kan de här dagarna få bli... Jag tycker att det är fint att just den här dagen kanske jag får tänka på mamma och vara extra ledsen att hon är borta. Och låta det liksom komma. Och jag ser egentligen inte det alls som en jobbig grej utan i så fall som en fin grej. Att okej, men då passar jag på att minnas henne den här dagen.
Mm.
Och liksom sorgen kan ju komma... Upplever jag ibland jättestarkt fortfarande. Jag håller väldigt mycket med om det här att sorgåret finns inte. Utan det är sorgperioder. Jag kan känna att jag drunknar i sorgen för att den är så fruktansvärt stark fortfarande ibland. Men det finns också en fin sida av det nu. Jag gillar att tänka på min mamma. Jag gillar att prata om min mamma. Jag gillar att tänka på minnen och vad hon har gett mig. Och jag är väldigt... Jag är väldigt tacksam för den tiden vi fick. Tänker jag ofta på. Det är sorgligt att vi inte har tid framåt. Men jag är väldigt, väldigt tacksam för att hon var just min mamma. Under de åren som hon fanns och var där.
Just det här med att man kan tillåta sig själv att vara ledsen. För att även om jag alltid är fine. Alltså jag är alltid okej med att jag skulle bli ledsen över någonting. Och jag skulle alltid låta det komma fram. Men i en vardag när man jobbar heltid eller pluggar heltid. Sen ska man hem och käka middag. Man ska umgås med någon. Alltså ni vet, det är hur mycket som helst som händer. Och sen ska man gå och lägga sig på kvällen. Och då kanske känslan kommer i kappen. Men då behöver man sova för jag ska upp igen om 7 timmar kanske. Mm. Och då är det så här, nu hinner inte jag vara ledsen.
Mm.
Inte för att jag trycker undan det. Men bara för att säga, jag hinner inte det. Och att då ibland så måste man bara få de här stunderna. Man bara måste släppa ut det. Och då kanske det kommer hur mycket som helst. Man får ventilera jättemycket. Men jag håller verkligen med om det där med att säga att man kanske vill. Men just nu så hinner jag inte för att livet kommer emellan.
Mm.
Och någonstans så kan i alla fall jag ändå känna att jag kan göra valet där. Då, att säga, nu behöver jag sova. Men att jag då en annan kväll kanske kan vara så. Nej, men nu behöver jag bara få ut det här liksom.
Mm.
Och att då får det ta den tid det tar liksom. Och jag får känna vad jag vill känna.
Mm. Men när de här dagarna kommer. De här perioderna och sådär. Eller när det kan bli så här extra påtaglig.
Mm.
Är det då varandra ni ringer till? I första hand? Eller hur ser det ut?
För mig är det nog det.
Mm.
Ja, absolut. Alltså vi pratar ju extremt mycket nu. Jag har upplevt att de veckorna som har varit nu. Sen vi lanserade Mors. Alltså bara idag har vi säkert pratat 8 timmar. På riktigt.
Mm.
Om våra mammor och det vi har gått igenom. Att det kan bli extremt påtagligt ibland. Mm. Att jag nästan så här, liksom får lite panikkänsla. Så här, det bara är så mycket som är tungt. Och då är det hela sidan till det.
Mm.
Eller till. Att så här, för ibland förstår jag inte mina egna reaktioner heller. För jag tycker inte att det är jobbigt att prata om det jag har gått igenom idag.
Nej.
Men ändå så kan de här fysiska reaktionerna komma. Att jag bara så här,
Men de kan komma när man minst anar det.
Precis. Mm. Och då tycker jag det är jätteskönt att kunna ventilera mer. Att så här, nu känner jag mig helt urladdad och jag förstår inte varför. Och då ofta så har ju någon av er så här, men jag med.
Mm. Ja, men och det är också så här typ, för att man, även om du skulle vara med några andra av dina liksom nära vänner. Så kanske du hade kunnat uttrycka någonting i likhet med det du säger till oss. Men när vi är med varandra och man kan uttrycka den känslan eller det man upplever. Det blir en helt annan typ av förståelse eller ett helt annat typ, för att så här, det finns inte för att någon av våra kompisar inte försöker förstå eller skulle skuldbelägga en, men för att här är det verkligen så du kan säga vad som helst och ingenting kommer förändra liksom känslan i rummet eller ingenting kommer liksom förstöra våran känsla under dagen, utan det är bara så okej, men just nu känner du så här, that's fine. Det är helt okej och vi blir inte annorlunda gentemot dig bara för att du säger det här.
Nej. Vi känner varandra så bra. Mm. Alltså, vi ser på varandra på en sekund. Nu är det något med Elvira att du är tyst. Okej, när Felicia zonat ut. Oj, nu spänner sig. Det är så tydligt också.
Men jag kan tänka mig att det måste någonstans också vara lite skönt att ha några andra så nära en själv. Som verkligen, där liksom allt är okej. Okay. Alltså att säga, yttra och visa också känns mässigt ut. Att man känner liksom, det är ingen i det här rummet som tycker att jag liksom håller på att bli galen eller tappar det helt. Och att det är okej liksom att vara i alla de här känslorna. Hur de än kommer, när de än kommer eller hur de än yttrar sig.
Men så här, ingen skulle någonsin bli obekväm över att man säger någonting eller skulle bli rädd för att man nämner någonting. Och så här, jag skulle kunna dra ett skämt om någonting lite olämpligt och ni skulle förmodligen kanske skratta men inte bry er särskilt mycket. Medan en annan person kanske hade varit så här, oj, hur tänker hon att jag ska reagera nu? Hur ska jag approacha henne nu? Att, så här, det blir inte lika mycket eftertanke utan det bara är på ett helt annat sätt, vilket är en extremt skön känsla.
Kan jag verkligen tänka mig. Felicia, vi nämnde ju tidigare, eller ganska nyligen här då, att imorgon, den 24 januari, så är det ju ett år sedan.
Mm.
kommer du att, hur tänker du liksom att morgondagen kommer att bli? Vad kommer du göra? Kommer du göra något speciellt eller?
Jag ska till tandläkaren.
Nej, det är inte den stora händelsen.
Jag tänker ju med att den ändå första årsdagen.
Ja, det kommer nog vara en jobbig dag. Jag har känt sedan igår kväll att det varit jobbigt. Igår kväll så var, eller igår var det ett år sedan jag träffade min mamma sista gången. Så igår så kände jag att jag hade en jobbig dag för att jag tänkte mycket på den kvällen vi umgicks, jag och mamma, och vad vi gjorde. Och att jag fick somna i hennes famn och jag fick krama henne för sista gången. Och det är jättekänslosamt att tänka på de stunderna. Och jag tror nästan att tanken av den kvällen, den är ju fin och jag blir väldigt glad över att tänka på den så. Men det är också jättehemskt att jag aldrig kommer få uppleva de grejerna igen. Så jag tror nästan det är det värsta. Att liksom bli påmind om att så här, det där var sista gången.
Mm.
Och att imorgon har det gått ett år sedan hon dog. Och det blir ju, det visar ju bara ännu tydligare liksom för mig som person. Att så här, det, hon är bara borta och så är det. Och ja, det kommer vara jättejobbigt liksom. Och man kan inte riktigt förbereda sig på hur man kommer hantera det. Och jag vet inte om jag kommer, alltså det kan ju påverka en på väldigt många olika sätt. Alltså jag kommer förmodligen vara ledsen, absolut. Men jag kommer nog också, som vi pratade om tidigare, bli tillbakaslängd till den här dagen om kanske en vecka.
Mm.
Och känna att jag skulle tänkt mer på det här eller gjort det här. För att det var hennes årsdag och få panik över att man saknar henne. Och som tjej, det går ju sjok, det går ju vågor och det går inte att styra. Men det blir extra påtagligt sådana här dagar just för att man tänker extra mycket på det.
Mm.
Men man ser saker som kunde ha varit istället. Eller man får återuppleva gamla minnen liksom, för att man går tillbaka mycket i tankarna och grubblar och bearbetar.
Mm.
Mm.
Men från ett utomstående perspektiv så ser jag det också som positivt att jag liksom får ta mig igenom det här. Och liksom, det har gått ett år och jag har fått göra det här för mamma och jag vet att hon skulle vara hur stolt som helst. Mm. Och att på bara ett år så får vi sitta med här i en podcast och bara berätta mammas historia liksom, och förhoppningsvis kunna hjälpa folk som kanske är i mammas situation eller den situationen vi är nu. Och det vet jag att mamma hade varit otroligt glad och tacksam och alltså stoltast i världen för liksom.
Det hade hon verkligen.
Det är helt övertygad om att hon är.
Ja.
Inte bara varit utan är stolt över dig och er också, era mamma.
Mm.
Verkligen.
Jag börjar gråta i varenda.
Helt okej att gråta.
Ja, det är ju väldigt skönt.
Ja.
Jag brukar inte hålla in i det heller. Så det är därför jag bara kommer
ihåg. Ska man inte göra.
Nej.
Jag vet precis hur det är.
Ja.
Och ibland kan man prata om det utan att fälla en tår. Och ibland så kommer det bara.
Ja, men precis. Mm. Och det är också när man liksom, när det blir så realistiskt liksom, när det är verklighet och man verkligen man inser att det är faktum och det blir så naket liksom.
Mm. Mm. Ja, vi ska börja avrunda. Om man skulle kunna prata mycket mer om det här. Men jag är så glad och tacksam att ni ville komma och dela med er.
Tack själv.
Tack för att komma. Tack verkligen.
Men en sista fråga till er. Om det är så att ni har någonting som ni vill skicka med till lyssnarna där ute.
Jag skulle väl säga, eller vill du säga?
Nej, fortsätt.
Jag skulle verkligen säga att hitta den personen som du vill prata med och prata och våga berätta och liksom, för det är en sån nyckel i den här processen, i en sorgprocess. Att våga prata om det oavsett vad det är för sorg man liksom bearbetar, så här, att våga prata högt och dela med sig. Det är en nyckel för att kunna ta sig vidare liksom. Och oavsett om det är att man pratar om det genom att man kanske bara skriver dagbok och liksom pratar med sig själv på det sättet, eller om det är att man hittar en person eller man går till en psykolog, det kan vara vad som helst.
Men börja någonstans. Prata med dig själv i spegeln. Kanske låter hur tantigt som helst, men bara öppna upp dig på något sätt.
Jag kan säga lite från andra hållet då också, att våga fråga, våga lyssna. Det gör enorm skillnad att låta någon öppna upp sig, även om man blir obekväm. Fortsätt fråga frågor. Lyssna hela vägen. Även om någon inte öppnar upp sig och du vet att någonting har hänt, ställ den obekväma frågan. Det kommer vara jättejobbigt att ställa den. Och det kanske kommer bli stelt, men den frågan kommer göra skillnad.
Och det var faktiskt exakt det jag hade tänkt säga. Som Elvira sa nu. Våga fråga. Hellre en gång för mycket än en gång för lite.
Ja.
Och ta hand om varandra.
Mm.
Många kloka, fina och viktiga ord, verkligen. Tack för att ni ville komma.
Tack så mycket för att ni fick komma.
Tusen tack.
Ja, och stort lycka till framöver också.
Ja, detsamma. Tack så mycket.
Tack till dig som lyssnar. Fortsätt gärna med det. Och glöm inte att du kan prenumerera på podden. Gör gärna det och dela gärna även podden om du tror att det kan ge stöd och tröst och hjälpa någon annan som behöver det just nu. Och har du en berättelse du vill dela med dig av, mejla till sorgsnackpodcast@gmail.com. Och glöm inte att följa podden på Instagram och Facebook. Vi hörs igen nästa vecka och då kommer jag dela med mig av era tankar kring vad man kan göra när sorgen känns som tyngst. Jag kommer bland annat lyfta era svar och kommentarer som ni har skickat in via Instagram. Så missa inte det. Ta hand om dig. Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.